Ja, så PewDiePie är andlig då enligt mig, och jag ska försöka förklara på vilket sätt här. PewDiePie, för er som inte vet, är en YouTuber, världens största YouTuber, eller var det i alla fall fram till alldeles nyligen. Han är en svensk YouTuber men pratar på engelska. Han har, eller hade då, den största YouTube-kanalen för en enskild individ då, om jag ska säga. Nu har en som heter Mr. Beast gått om honom, men han är nummer två då med över 100 miljoner prenumeranter eller följare. Så på en livestream så läste han Tao Te Ching, vilket är en, kan man säga, som Bibeln är ungefär i kristendomen, men det här och taoismen då är en annan religion. Och det är lite intressant, eller kul, spännande att någon som är så mainstream, så, alltså, ja, största YouTubern igen då, sitter och läser en väldigt religiös text på vad vi skulle säga bästa sändningstid på sin YouTube-kanal på en sån här stream då, livestream, och kommentera på den likt hur en sen präst skulle kunna sitta och kommentera på koaner i sen buddhismen, sen koaner, såna här frågor. Så ja, men jag tänker vi kolla lite grann på det bara, så ska jag kommentera lite på det han säger.
What is the Tao? The Tao that can be understood is not the eternal, cosmic Tao. Just an idea that can be expressed in words. It's not the infinite idea.
Så the Tao, om man ska börja med det som man nämner bara, Tao Te Ching, det betyder the book of the way. Tao är ju, om man ska hitta någonting motsvarande i buddhismen exempelvis, ska man kunna prata om det absoluta, eller Gud har ju en många konnotationer som kanske inte är passande här, en gubbe i molnen, men om man skulle se Gud, eller vad man i kristendom ibland kallar för Godhead, så någonting som är motsvarande det absoluta, eller the great void som man pratar om, eller den stora tomhet, eller den stora tomhet finns det ibland i buddhismen också. Så någonting som är, som han säger, PewDiePie, eller han läser i boken då, ineffable. Någonting som inte går att ta i. Det finns också på olika sätt i kristendomen som jag pratat om tidigare, men den apofatiska teologin då, där man kallas också via negativa, där man genom att man bara kan säga vad Gud inte är kommer fram till vad Gud är. Det går inte att säga vad det är. Down som kan uttryckas här är inte den sanna down. Det absoluta som går att beskriva är inte den sanna absoluta, och så vidare. I buddhismen finns också med Nagarjuna, en buddhistisk mästare, pratar om neti neti. Det betyder inte det, inte det. Så det absoluta är inte det, det är inte det, det är inte det. Så vi ser det i olika traditioner, och så också, ursäkta, daoismen. Vi ser hur det återgår i, eller återkommer i så många olika traditioner, så här liknande teman som uttrycks på något olika sätt, men ändå är i grunden, skulle jag säga, väldigt likt. Och här då pratar PewDiePie om då, om det, eller läser om det.
And yet, this ineffable Tao is a source of all spirit and matter, expressing itself. It is the mother of all created things.
Ja, ändå, jag ska inte kommentera jättemycket på det, men det är så mycket i de här få, lite som när Bibeln börjar, först var ordet, eller först kom ordet, eller så. Det finns så mycket att packa upp där som man kan prata om, men att det här som är absoluta, som är ingenting i någon mening, är samtidigt allting. Det är den här världen. I buddhismen, som jag nämnde, finns ju begreppet tomhet. Men det finns också form, och paradoxalt nog säger man många gånger att form är tomhet och tomhet är form. Det är det här dualismen som blir icke-dualism. I taoismen hänger också upp med det här yin och yang, de här två olika vitt och svart som möter varandra, och så finns det en liten prick på vardera sida från ändra färg. Också ett uttryck för enhet eller icke-dualism. Så att det här town som inte går att beskriva, är eller skapar, föder den här världen i någon mening.
Not to desire material things is to know the freedom of spirituality, and to desire them is to suffer the limitations of matter. True. Totally on point.
Så totally on point var inte från Dao De Jing, utan det är PewDiePies egen kommentar. Men han kommenterar då på det här med att söka materiella tillgångar eller att få prylar, vad vi ska kalla det för. Få grejer, skapa förmögenheter och det som vi alla i någon mening drivs av och så världen i mångt och mycket kretsar kring avråder då Dao De Jing och Lao Tzu eller vad han heter som skriver den. Så också nästan alla religioner som vi kan hitta. I buddhismen igen då, eftersom jag är rätt bekant med den, så pratar de ofta om grasping and aversion, alltså att vilja ha saker och att avstå eller försöka komma bort från saker. Och de två rörelserna, att försöka egentligen förändra det som är. Att vilja ha någonting vi inte har eller att inte tycka om det vi har skapar ju bara lidande. Allt som inte är här och nu eller allt som inte är radikal acceptans, om man ska säga, är ju lidande. Och vad som är intressant är när PewDiePie pratar om det här med materiella tillgångar och så, är ju för att han själv är ju en framgångsrik YouTuber som är ju mångmiljonär eftersom han hållit på i så många år och producerar videos och får sponsorer och allt vad man får som en sån YouTuber. Men min bild är i alla fall att han lever hyfsat likt hur Dao De Jing skriver om det här, att han kan relatera till, som jag förstår, det här med att leva faktiskt, skulle jag säga, minimalistiskt. För minimalistiskt är, har han till och med gjort en video om alldeles nyligen. Jag tror jag ska hoppa över och visa den faktiskt. Så här hans video om minimalism, eller leva minimalistiskt, eller de grejer som han gillar och har lite av också. Så man kan ju tro att när man ser sådana här crib tours, när man får titta på kändisars lyor, så har de hela garderober fulla med skor till exempel. Och då kan man undra så här, okej, PewDiePie, världens största YouTuber, hur många skor har han? Ja, det kan vi se här.
Shoes. I am a one pair of shoe only kind of guy. All these celebrities, they got all kinds of shoe collections. Hey, look at all my shoes. Cringe. Dumb. You dummy dumb. One pair of shoe. One pair of shoe supreme. And I will explain why it's the best way to go. Marcia thinks I'm crazy for having this rule. I've been doing it for a couple of years.
Ja, jag vet inte gå in mer på det, men han har alltså ett par av skor, så det är ju mindre än nästan alla, tror jag. Jag har inte själv bara ett par, utan de flesta tror lever man i Sverige. Nu bor ju han i Japan, vilket också är ett testament, om man kan säga, till hans minimalistiska leverne. Det vill säga att han har valt ett land där den typen av arkitektur och vad säger man, konststil att leva är ju väldigt enkelt och minimalistiskt i Japan. Rena, raka, ja, enkelt och lite, inte massa krimskrams. Så han har ju uppenbart en dragning till det. Men det är bara som ett exempel då, att han lever minimalistiskt med få. Han har bara några t-shirts, likadana kallingar och strumpor också och sådär. Väldigt få likadana som han trivs med. Och kommer att tänka på också Marie Kondo. Han säger ju själv här att det är en, vad ska man säga, PewDiePie brukar säga att, eller han har sagt att han inte tror på det här riktigt, att man kommer läka från problem eller må bra för att man lever minimalistiskt. Men det kan ligga någonting i det. I alla fall om man får tro hon Marie Kondo, den här japanska kvinnan som jag gjort en video om och som hon pratar om hur vi kan göra oss av med saker som tynger ner oss. Och går vi Marie Kondo, gör vi Marie Kondo-metoden, det är egentligen bara plocka upp någonting, håll i det, se om du känner glädje eller inte. Är inte glädje, gör det av med det. Och känner du glädje, behåll det. Det är så enkelt ungefär. Och på så sättet så kan vi rensa ut kläder, vi kan rensa ut saker. Inte människor, men prylar och sånt framför allt. Och gör oss av, och då blir det ju ett mer minimalistiskt liv vi lever. Och jag tror, min egen erfarenhet i alla fall av att hålla på med det och vad många andra har sagt här, att många mår bättre av det. Göra sig av med saker som tar upp någon typ av psykologisk plats i huvudet när vi har dem, som vi inte får glädje av. Har man en hel garderob full med skor och man känner att man mår bra varje sko man håller i, då kanske man ska ha kvar det. Det finns ju inget inneboende fel i att ha många skor, men det kan eventuellt finnas någonting i att bara ha saker som man verkligen bryr sig om och tycker om. Ska jag lyssna lite mer på Tao Te Ching? Här är Stephen Mitchell som läser den. Den finns som ljudbok, den är superbra. Den finns på YouTube och massa andra ställen.
Rise from his insistence on Wei Wu Wei, literally doing not doing.
Så han börjar prata om Wei Wu Wei. Det betyder doing not doing, eller aktiv passivitet, eller vad man ska kalla det. I sen pratar man ibland I sen pratar man ibland om effortless effort. Jag kommer ihåg, jag har frågat min sen lärare vad betyder det för någonting egentligen, för det är så motsägelsefullt eller paradoxalt. Effortless effort, vad betyder det? Och det är det här Wei Wu Wei. Det är, skulle jag säga, det enklaste sättet att beskriva det på i vanliga psykologiska termer, om man ska säga, eller vanliga mellanmänskliga vanligt tal, är att säga flow eller flöde. Att vara i flöden när saker bara sker av sig självt ungefär. Och det är precis så som de beskriver det i Tao Te Ching. Tao Te Ching också.
Which has been seen as passivity. Nothing could be further from the truth.
Så först bara vill han kommentera på att det är inte passivitet. Det här att inte göra, doing, not doing. Det är inte att man inte gör någonting eller är passiv.
Athlete can enter a state of body awareness in which the right stroke or the right movement happens by itself, effortlessly, without any interference of the conscious will. This is a paradigm for non-action, the purest and most effective form of action. The game plays the game. The poem writes the poem. We can't tell the dancer from the dance.
Ja, så här har vi igen väldigt mycket att prata om i de här få meningarna. Vad han beskriver är flow, eller flöde. Han pratar också om, det här är hans egna kommentarer tror jag, när han pratar om en atlet och sånt som är, jag vet faktiskt inte om det är från boken, men jag gissar att det är hans egna kommentarer. En atlet som går in i flow och bara gör. Om det är någon fotbollsspelare som bara spelar, allting bara flyter, allting bara händer. Han tänker inte, det blir inga, gör inga misstag. Någon som spelar gitarr och bara är i ett flöde, någon som sjunger, någon som målar. Ofta den typen av aktiviteter som vi är vältränade på att utföra och sen har en optimal utmaning och så för i det också. The poem writes itself, eller the poem writes the poem, eller vad han sa. Det är också att bara vår, så många författare också säger att de kan komma in i typ av flöde, att de tänker ingenting, utan de bara sätter sig ner och skriver i princip. Så det är inget tänkande där, utan det är bara ett görande. Och det är just flöde, det är det som beskrivs i Tao Te Ching. Och det är det som återkommer också i många andra traditioner, att ledas av anden kan ju finnas i kristendomen. Och det finns sahaja samadhi inom hinduismen, att man ett typ av tillstånd eller ett slags upplyst tillstånd där vi, som kallas för det naturliga tillståndet. Så det är som en naturlighet som kommer när vi bara gör, när vi bara är. Och saker bara då händer. Och Eckhart Tolle, en annan så här andlig lärare, menar ju på att meditation kan hjälpa oss att komma in i det tillståndet oftare och mer, även i vardagen, alltså, utan att behöva vara, ska man säga, engagerad i någon typ av idrott eller någon sak som vi gör där vi fokuserar på något, utan bara att det kan vara konstant i princip i vår vardag, när vi bara är ute och går, när vi äter, när vi pratar, så kan allt det ske i det här på vägen, i det Tao Te Ching, i flöde, i flow.
And less do you need to force things until finally you arrive at non-action. When nothing is done, nothing is left undone.
Mm. Och då blir de här häftiga små paradoxerna som man kan bli poetiska också. When nothing is done, eller man sa, nothing is left undone. Så låter motsägelsefullt, men det finns något väldigt vackert, inneboende vackert i det, tycker jag i alla fall. Och väl värt att kontemplera. Så, vi går vidare till Harry Potter. En annan kulturfigur. Så vad händer i Harry Potters värld? Jag hittade ett kul, eller jag tycker det är lite kul, apropå det här med flow, apropå vad jag tänkte komma in på också lite grann och prata om tur och vad det är för någonting. Så Harry Potter har fått en dryck här, liquid luck kallas den för, i Halvblodsprinsen. Harry Potter vet vi alla vem det är, trollkaren. Och han har den här liquid luck som han dricker tillsammans med sina två kompanjoner, om man ska säga, elevkompisar, Hermione och Ron Weasley. Hermione Granger, va? Och så dricker han den liquid luck, och jag ska kommentera lite på det. Så klunkar ni sig den, och de undrar hur det går för honom. Hur känns det?
Well, how do you feel?
Excellent. Really excellent.
Och vad som är intressant är att innan det här så har de pratat om att han behöver hitta en professor som heter Slughorn eller något, tror jag. Och få ut lite information ur honom. Det är därför han dricker det, för att han ska kunna få det, för det är så svårt att få den här professorn att prata om de här sakerna. Men med tur tänker han att då kommer det gå. Och han vet var han finns någonstans, och rationellt så bör man gå till den personen när man har tagit det här för att få prata med honom och få reda på den informationen. Men när han har druckit det här så får han en helt annan intuition, skulle man kunna säga.
Remember, Slughorn usually eats early, takes a walk, and then returns to his office.
Right. I'm going down to Hagrid.
What? No, Harry.
Så han säger att han ska göra någonting helt annat. Och det här är intressant ur perspektivet att gå på intuition eller ha någon känsla för något annat än det som verkar vara det man borde göra. Så här går intuition lite grann in i det här begreppet tur och även flow, skulle jag säga. Så att vi vet inte varför vi ska göra. Jag kommer ihåg en intervju med den här bergsklättraren Adam Ondra, och han sa ju att han klättrar friklättring, och om han börjar tänka, om han börjar fundera på vad han ska göra, då blir det fel. Om han ska tänka ut hur han ska röra sig, hur han ska gå, så då ramlar han ner och dör i princip. Han måste gå på intuition då, explicit är det han säger. Och här är lite grann som att de har tänkt ut någonting redan, vad han borde göra, vad han borde gå. De vet var Slughorn finns. Men när han dricker den här turdrinken då, så går han inte längre på det han tänker att han borde göra eller de har planerat, utan då får han en ny typ av känslor, man ska säga. Vi får se hur han själv uttrycker det.
Can't speak to Slughorn. We have a plan.
I know, but I've got a really good feeling about Hagrid. I feel it's the place to be tonight. Do you know what I mean?
No.
Well, trust me, I know.
De förstår inte vad han menar med. Han säger ja, got a good great feeling about this. It's the place to be. Han spelar ju rollen lite grann som att vara full. Kommer också tänka på nu när jag tänker på det här med att vara full, att de här Shaolin-munkarna, eller vad var det? Jo, Drunken Master var det som jag började tänka på, den här fight-filmen, The Legend of Drunken Master. Det finns flera Shaolin-filmer eller fighting-filmer när det finns, där det är Shaolin-munkar eller olika asiatiska kampsportsutövare som dricker sig fulla och kan slåss bättre. Ska se vad de gör här.
Father will kill me.
You can blame it all on me. You're going to lose if you don't, so just go ahead.
Yeah.
Here you go, another bottle. Two at once.
Så här likt lite grann likt Harry Potter som dricker sig full med liquid lax, så dricker sig Jackie Chan full med alkohol då för att bli mer fri, eller man ska säga, kunna komma mer in i flow, släppa det här prefrontal cortex tänkandet och bara göra ungefär. Så vi ser hur det återkommer i på olika fronter, man ska säga, och även i på olika sätt i populärkulturen. Jag minns att jag tror Van Damme också slåss full vid minst ett par filmer. I alla fall, så för Harry Potter så ökar då chanserna att han får tur av det här. Jackie Chan får bli bättre på att slåss. Förmågan ökar eller turen ökar, och då tänker man ju osökt på vad är tur för någonting. Eller jag tänker på det i alla fall. Jag vet inte om man tänker på det osökt. Och, så om man slår på tur, så är ju det någonting som, ja, enligt Wikipedia står det bara tur och otur är händelser som baseras på tro eller vidskeplighet, uppfattas som ödesbestämda trots att de utifrån sett är slumpmässiga. Så en person som det går bra för kan sägas ha tur, särskilt om sannolikheten för det skulle vara gå bra var låg. Omvänt om det går dåligt kallas det otur. Så det är precis så som vi tänker kring tur, att om man vinner på lotto exempelvis, där är sannolikheten för att vinna låg. Så att slumpen skulle falla sig så att vi vinner den lotten, eller vinner på den lotten vi köpt eller fått, är det är osannolikt att vi gör det, så då har vi tur då, säger vi, om vi vinner. Men ur ett naturalistiskt synsätt, om man ska säga ur ett deterministiskt eller materialistiskt, så är det ju bara slumpen som fallit sig så. Det finns ju en sannolikhet för olika typer av utfall i alla domäner i livet som går att beräkna då. Lotter är väldigt enkelt, för det finns ett antal lotter och det finns si och så många som köpt dem. Om du har en lott så är det en chans på 100 000, 1 miljon eller vad det är för någonting på att du vinner. Men det kan slumpa sig så att du vinner, och då säger vi då hade du tur. Men igen då, det var bara slumpen ur ett annat sätt. Anledningen till att vi kallar det för tur är för att vi tycker att det var positivt, eller det var bra. Omvänt om vi säger att man är ute och går och någon, man lägger ifrån sig sin mobil någonstans en sekund och så är den borta direkt när vi bara vänder oss om. Sannolikheten för att någon kommer att plocka mobilen precis där vi är låg också då. Så, men när vi drabbas för det då, och drabbas säger vi också igen, det är ett föraning på att det är någonting negativt. Så då kallar vi det för otur istället. När någonting som vi inte tycker om, när sannolikheten för att någonting ska uppkomma är låg och det händer oss och vi inte tycker om det eller tycker det är dåligt, då kallar vi det för otur. Och här lyckas ju alltså Harry Potter att få mer tur genom att dricka den här liquid luck. Han gör inte någonting där egentligen. Tur är ju egentligen bara slump som inträffar. Så en skillnad där på Jackie Chan och Harry Potter är ju att Jackie Chan har en förmåga att slåss. Och så dricker han alkohol, så kan man säga att det spetsar hans förmåga. Så man gör ju ofta också åtskillnad mellan just förmåga eller skicklighet, och som jag säger, tur eller skicklighet, var det tur eller skicklighet att personen gjorde mål där i fotboll till exempel. Det skiljer man ofta på. Och i Jackie Chans fall så har vi ju skicklighet, men så han kan man säga, öka på det eller fuska till sig mer skicklighet. I Harry Potters fall så är det inte givet att det är någon förmåga som han får mer av när han dricker liquid luck, utan det är som att han bara får mer tur, vad nu tur är för någonting, eller att slumpen infaller sig så att han gör saker som får ett annat utfall än han hade gjort om han inte druckit den här drinken då. Och det får oss att komma in på ett till populärkulturfenomen, nämligen Deadpool 2 och en kvinnlig karaktär där som heter Domino. Jag vet inte om det namnet ska referera till någonting, men hon har i alla fall en karaktär i Deadpool 2. Deadpool 2 är en Marvel-film med Ryan Reynolds i huvudrollen, och här ska han i den här scenen ska samla ihop ett team, eller de ska intervjua folk som kanske ska ingå i ett team, och hon kommer då berätta om hennes superpower som är tur. Se vad de säger om det.
Meet
Domino.
What's your shtick?
I'm lucky.
That's not a superpower.
Yeah, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yeah, it is.
No, it isn't.
It is.
No, it isn't.
Yeah, it is.
It really isn't.
No, it isn't.
Yes, it is.
Så i slutändan så säger han yes, it is. Också som ett tecken på att hon hade tur att han sa det. Och det är kul att de har det som en superkraft. Han senare i filmen säger också att det här är ju en konstig superpower, redan som han sa här. Att det går ju inte, det blir inte cinematic, det blir i princip alla superpowers är ju förmågor. Alltså att man är stark, snabb, stor, eller kan skjuta någonting ur ögonen, eller kan frysa saker till is, eller bli osynlig. Vad det nu kan tänkas vara, så är det en typ av förmåga som man har kontroll över, vad vi skulle kunna kalla för förmåga eller skicklighet eller något sånt. Medan tur faller in på, är ju egentligen ett naturalistiskt synsätt, enbart slump. Och sannolikheten för olika typer av utfall, och att de infaller sig på ett osannolikt sätt till någons fördel väldigt mycket då. Och i det här fallet är det då för Domino att hon har extrem tur. Så vi kollar lite på ett klipp igen här.
Soul survivor, luck is not a superpower. We are so
f***ed. No, we will certainly not f***ed.
Seriously, I don't get it. What, you shoot luck lasers out of your eyes? It's just, it's hard to picture. It's certainly not very cinematic.
Ja, så i scenen har hon alla, jag ska inte spoila någonting, men hon lyckas i alla fall göra rätt omöjliga grejer, glida in och bilar faller omkring henne och ingenting skadar henne. Så det är en del i hennes tur att hon lyckas att inte bli skadad eller aldrig bli skadad till och med. Så att sannolikheten att vara med i en sån här actionfilm som, och kriga mot folk som vill döda en och aldrig få en skråma överhuvudtaget är ju ja, enorm. Det går höga siffror blir det på. Man kommer bli skadad eller dö. Sannolikheten för att det inte blir det finns ju där, men den är minimal. Men för henne så inträffar det hela tiden så. Slumpen faller sig så att hon aldrig blir skadad. Och alltid vinner mot alla hon slåss mot och så vidare. Och då blir det en så spännande fråga lite grann att vad är då turen? Vad är tur? Här är det ju bara en film som man bara hittat på saker. Men även här så blir det att man får ställa sig frågan vad är det egentligen som är tur? Vad är det som gör att sannolikheten faller sig så här? Vad är det som gör att hon hela tiden får det här? Och det förklaras ju inte likt hur tur inte kan förklaras generellt eftersom att vi inte har... Eftersom det bara är slump. Det kan dock såklart förklaras med vidskeplighet eller man ska säga. Eller att man övernaturliga saker i någon mening. Men i filmen här så finns det inget övernaturligt i den meningen utan här är bara tur. Sista grej om tur är ju att en av mina tidigare i alla fall favoritfilosofer Ken Wilber brukade säga. Vet inte om det var han som kom på det eller han bara sa det. Men att han brukar säga att enlightenment is an accident. Enlightenment är en olycka då. Eller enlightenment is an accident. Man kan också säga en slumpmässig händelse. Och han menar då att but meditation makes you more accident prone. Och ökar, skulle man kunna säga, sannolikheten för att vakna upp. Men det är paradoxalt, eftersom om någonting bara avgörs av slumpen så kan man ju inte påverka det. Och det är ju hela, då kommer man in på alla, ska man säga, övernaturliga eller utomsinnliga saker. Att hur skulle man kunna påverka något som slumpen reglerar? Men ett annat synsätt på upplysning och sånt är ju också ett, ska man säga, ett naturalistiskt, delvis materialistiskt, att det är faktiskt förändringar i hjärnan som sker vid meditation. Och mediterar mycket så har en, det är inte determinerande, men det har en uppenbar korrelation mellan folk som har fått och vad de kallar för uppvaknande. Det finns en koppling där. Människor har tenderat att ha mediterat mycket som sägs uppleva det. Så det är kanske inte bara en accident, och det kanske inte bara är slump då. Sen så har vi Ricky Gervais. En till populär figur, populärkultursfigur. Han är ju en känd ateist och kommer likt, skulle man säga, Richard Dawkins, va? Fast han som skrivit The Selfish Gene, va? Han det. Som myntade det här begreppet meme faktiskt, som används nu överallt med memer. Det kommer från honom, en betyder ju helt enkelt en kulturell gen. Han har senare, tror jag, tagit tillbaka, önskat att han inte uppfann det begreppet. I alla fall, Ricky Gervais är en lite rolig variant av Richard Dawkins, skulle man kunna säga. Han är komiker från England och har gjort The Office och ett gäng olika serier, Afterlife senaste, va? Han i alla fall är på Stephen Colbert och pratar om religion då. Han är ateist, så icke-troende, och Stephen är troende, och här har Ricky ett argument som han kommer med.
You believe in one God, I assume?
In three persons, but go ahead.
Okay, so you believe... Okay. Mm-hmm. So, but there are about 3,000 to choose from that have been, you know, people who believe in...
I've done some reading, yeah.
Okay, yeah. So basically, you believe in... You deny one less God than I do. You don't believe in 2,999 gods, uh-huh. And I don't believe in just one more.
Right.
Så det är ett ganska kul skämt och samtidigt en bra eller rimlig kritik mot många religioner, just för att de alla säger, eller beroende på hur man läser dem då, men att de säger att alla andra har fel. Han tror på en gud, den kristna guden, och sen finns det ju flera hundra bara i hinduismen. Det finns inga gudar i buddhismen och så vidare. Och Ricky Gervais säger att jag är nästan som du, jag tror bara, jag tror inte heller på de 2999 gudarna, andra gudarna, som du inte tror på. Du tror bara på en till då, eller du tror på en som, det skiljer bara en egentligen gud som mellan dem, så det är små skillnader egentligen. Så det är ett ganska fyndigt sätt att kritisera religion, och likt Richard Dawkins så är det ofta på den här ganska, tycker jag i alla fall, förenklade nivån på av hur religion kan tolkas och förstås som kritiken kommer. Och där är den ju, tycker jag, relevant, men inte så intressant för mig själv i alla fall. Och jag säger att Ricky Gervais också, han gick inte in och började dra sådana här, utan Steven har ju utmanat honom med hans icke-troende då. Och sen kom han med ett annat argument här som är till synes ännu bättre, men jag tänkte kommentera på det.
And it's too unfathomable that
you're just believing Stephen Hawking, and that's a matter of faith in his abilities.
Yes.
You don't know it yourself, you're accepting that because someone told you.
Yeah, well... But science is constantly proved all the time. You see, if we take something like any fiction, in any holy book, in any other fiction, yeah. and destroyed it, yeah. okay, in 1,000 years' time, that wouldn't come back just as it was. Yes. Whereas if we took every science book,
yes.
right, and every fact, and destroyed them all, in 1,000 years, they'd all be back, because all the same tests would be the same result.
That's good.
Till synes också väldigt rationellt rimligt vad han säger är att om man tog bort alla religiösa texter, brände upp dem, likt man gjort ibland, och tog bort alla vetenskapsböcker, brände bort dem, så menar han att vetenskapsböckerna skulle återuppstå för att man gör olika tester som, alltså man, vetenskapen man testar, utvärderar och falsifierar och så vidare, och så kommer man fram till saker genom de här testerna, genom de här paradigmen. Medan de religiösa texterna, menar han, kommer inte återuppstå, för det är, han säger inte så mycket om det, men han menar att det är bara berättelser som är, de är inte, man ska använda ett krångligt ord som inte ens kommer på, de är inte nomotetiska då som vetenskapen är, eller i alla fall ämnar att vara. Och med nomotetiskt menar man då att det är nomatet, är en, alltså det är som de fysiska lagarna ungefär, att de gäller överallt, tvärkulturellt och för alltid ungefär. De religiösa texterna menar man då är mer som historia är då, som att de är ideografiska. De är inte allomfattande, jag tycker, de gäller inte över hela världen, utan de uppstår som en stad till exempel, som skapas på, växer fram bara där. Men grejen är att det här inte stämmer. Som jag var inne på tidigare, så när PewDiePie läste Tao Te Ching, så är det ju faktiskt så att vi ser samma teman återkomma i många andra texter. Det här som The Tao, bara den, det som är ineffable eller går inte att prata om, så har vi den apofatiska teologin i kristendomen, vi har det absoluta i buddhismen, som är mer eller mindre samma sak. Även det här med upplysning, som jag pratar om ibland, det finns det många ord för i många olika traditioner. Det finns teosis i kristendomen, det finns moksha i hinduismen, det finns nirvana i buddhismen och så vidare och så vidare. De beskriver de här tillstånden, eller man ska kunna kalla det, eller saker som en människa kan uppleva på olika sätt, någorlunda. Så på så sätt är det ideografiskt eller eget. Men det finns de här underliggande, de bakomliggande variablerna eller bakomliggande fenomenen som är lika eller liknande åtminstone. Shinsen Yang, en meditationslärare, var den första som jag hörde framför det argumentet, att man även, om man går bakåt i tid, så innan vissa av de här traditionerna hade fått kontakt med varandra, så vitt vi vet i alla fall, ser man just att de beskrev de här grejerna om att vi kan vakna upp, vi kan bli fria från maya, som man pratar om i hinduismen, eller illusion, eller vakna upp ur samsara, som man pratar om i buddhismen. Komma av från lidandets hjul. Vi kan inse vår sanna natur. Egot kan försvinna och så vakna upp till enhet, till icke-dualism igen då, som jag nämnde tidigare. Det är en väldigt speciell sak de beskriver, som är ganska långt ifrån den mänskliga varseblivningen, eller det att vara människa. Hur det brukar vara när vi uppfattar oss vara en person i en kropp. Och att då beskriva ett sätt att komma ur det, att vakna upp och finna typ sann frihet, eller bli fri från de här grasping aversion, eller naturligt leva ett typ av minimalistiskt liv eventuellt, om det skulle falla sig så. Vara i flow bara helt plötsligt. Det är ett väldigt speciellt, en speciell sak som är ganska långt ifrån den normala upplevelsen, och att man då beskrivit det på olika beskrivit det i olika delar av världen där man inte haft kontakt med varandra, talar ju för att det här också är ett tvärkulturellt fenomen. Det är någonting som skulle uppstå igen om religionsböckerna eller de här skrifterna togs bort. För det är saker som är tillhör, vad ska man säga, oss. Det är, som vissa säger, vår födslorätt som människor. Det är någonting som går bortom en berättelse bara, som jag antar att Ricky Gervais och många ser de här religiösa böckerna som enbart berättelser som någon har skrivit någon gång, som är en påhittad historia. Och det är det ju också. Det är ju massa berättelser och citat, inte på påhittade historier, men även de kan man ju se uppenbara likheter med Jesus berättelsen och vad Joseph Campbell brukar kalla för the hero's journey, alltså hjältemyten. Det ser vi återkommer också i typ alla kulturer. Det är samma som Stålmannen eller de här, till och med Deadpool, även om han är en antihjälte, så går de här hjältarna genom de här prövningarna, samma med Buddha och massa olika. Så där ser vi också att de skulle återuppstått på samma sätt. Ja, men det var det. Tack för idag.